Här är Motorcykelradion med ännu ett avsnitt av Siljas podd från Isle of Man 2018. I det här avsnittet som spelades in på söndagskvällen så får du träffa Björn Gunnarsson som då höll ett välbesökt och bejublat föredrag för de drygt 100 tillresta svenskarna på plats. Så att ja, vi får vara med om hela eventet och jag lämnar väl över till Silja då som sig bör, som var lite grann av kom fram och säg.
Hallå, hallå, nu kör vi igång. Hallå, hallå, nu kör vi igång. Jag säger så här att 18 19 999, det är inget telefonnummer. Alltså 18 19 999 är inget telefonnummer. Vad är det då? Jo, det är en tid. Och det är den tid som den första eller den snabbaste svenska föraren någonsin har kört ett varv här på Isle of Man. Och det hände igår. Och det är bara 0,691 sekunder fortare än det förra rekordet från 2009. Så det är inte mycket, det är en liten marginal. Och hade det här varvet gått 1,3 km i timmen fortare, då hade det blivit 200 km i timmen i genomsnittshastighet. Det fattas alltså 1,3 sekunder. Eller 1,3 kilometer i timmen, så ska jag säga. Och vem gjorde det här då? Jo, han är här och han heter Björn Gunnarsson.
Yeah! Då så, tack för det Silja. Det kom som en glad överraskning någon timme efter målgång igår. Hörs det inte? Hörs det bättre nu? Ja.
Jag får vänta. Jag tar över. För er som inte såg i trappan. Jag heter Bettan. Många av er vet vem jag är. Alla vet inte vem jag är. Det här var årets present till Björn. En liten specialgjord flagga för honom och hans team. Men vi nöjer oss inte riktigt där. Vi har en riktig gåva till dig i år. Kan gåvan komma fram? Det här är till dig Björn.
Okej,
tack. Här kommer Thomas och håller låda.
Det är jag bra på ibland.
Ja. Så nu är det julafton. Det är en present till Björn. Och nu ska han få öppna den här. Och så ska ni, det är lite ny beräschung som de säger i Tyskland. Ja.
Ja, jag inte en aning om vad ni har hittat på, men...
Ja, det får du se. Är det någon som har kniv?
Akta glashandeln.
Är det någon som har kniv? Här kommer kniv. Någon som är väldigt rustad? Annars är Thomas duktig på att sprätta om du vill ha hjälp. Ja, det behövdes. Du är inte bra på inbrott. Du utreder dem bara. Ja. Så. Så.
Jaha, oj.
Ja. Du får väl ta upp. Och så får vi... Det här är ett skinnställ. Får vi ta ut och titta lite på vad det kan vara. Ja, alltså lite mer. Så det ska vara ett par handskar också tror jag.
Ja, det...
Kan vi inte köra med utan handskar? Eller hur?
Som tusan.
Ja. Nej, det här var understället, förlåt.
Understället, okej.
Okay. Ja. Det måste ju också ha, det blir så skräckligt. Nu har det varit mycket hemlisar på gång. Hur kommer man sig in i den här? Där var den. Blixtlås. Ja, blixtlås. Och ett ryggskydd. Och ett par handskar. Och lite rengöring. Och lite andra grejer. Och lite sånt här. Och lite buffar. Och en USB-kabel. Och lite grejer. Ja. Men nu... Det finns alltså en orsak till det här. Förra året så var det som så här att Björn körde lightweight. Och då hade Guy Martin tillfället i akt och kastade sig vid Glenn Helen. Nej. Framför dig.
Nej, det var faktiskt inte han.
Var det inte han?
Nej, det var Paul Jordan.
Det var Paul Jordan, ja. Phil informerad. Någon kastade sig framför Björn, utstudsar en sån här stor värderad kudde och klipper ditt framhjul så du går över styret. Och airbaggen löser ut. Och skinnstället blir skadad. Jag fick ju då självklart reda på att Björn inte hade ett reservställ av samma magnitud. Och det kliade i nacken, det har inte känts bra. Och det tanken var att jag skulle köra igång det här i höstas, men livet kom emellan. Däremot så körde jag igång nu i vår och startade en liten hemlig grupp på Facebook. Och har gjort en liten insamling av pengar från nära och kära i Road Racing Sverige och Finland och lite andra ställen.
Jag vet inte om det där ställen kostar, så det kan inte vara någon liten insamling.
Nej, det var det inte. Det var det inte. För här har du lite namnlista med 100... Hur många var det? Det var jättemånga personer som deltog. Vi är ju uppe i 124 personer med namn och hemort. Men det räcker ju inte med det. Utan insamlingen inbringade ju faktiskt lite mer än vad skinnstället kostar. Så skinnstället kostar 22 000, men jag fick ju faktiskt in 39 554 kronor. Så därför så, jag har haft kostnader, skinnstället. Jag har haft kostnader för att få på Björns namn, 2 000 kronor. Sen var det strul på Annerstorp, för skinnstället skulle ha körts dit och sen ner till Svenljunga. Men vi vågade inte chansa, så det gick 500 spänn till där. Så därför blev det bara 15 077 kronor kvar till dig. Och självklart så hoppas jag och alla andra att det där skinnstället bara kommer att bli en garderobsvärmare. Tack så mycket.
Ja, tack så hemskt mycket alla inblandade. Jag får gåshud på armarna. Det var en riktig överraskning. Jag gjorde ju en investering, en rätt stor investering som ni förstår, i fjol i det skinnstället som jag åkte med. Men resten utav eftersmällen där så fick jag åka utan airbagställ. Så att det är fantastiskt fint att ha möjligheten att ha ett i reserv där. Ja, jag ska se om jag kan höja mikrofonen lite där. Så. Där gör man där nere. Så, hörs jag bättre nu? Ja, jättebra.
Det finns ett par stora lediga framme.
Ja, just det. Om det är någon som känner att de vill flytta fram så finns det några stolar lediga framme. Så kanske det blir ännu bättre med hörbarheten. Då så, ni som har varit med oss tidigare vet ju att vi brukar försöka ha en liten pubafton i anslutning till er ankomst, även om det är några dagar sedan ni kom hit här nu, men det har ju med tävlings- och träningsschema och sånt att göra. Där jag brukar berätta lite grann om hur det har gått under veckan innan ni kom hit. Och framförallt en lite ordentlig frågestund. Några av er har varit förbi och tittat uppe där vi håller till i teamet. Och där är ni alla varmt välkomna att komma fram och se lite grann hur vi bor och har det och så. Sen är vi ju ofta väldigt upptagna. Det är alltid någonting på gång där uppe med saker och ting. Det är hjul som ska bytas och skinnställ som ska tvättas, och jag är nästan mer i fysioterapitältet än vad jag är i trailern där. Så att vi kan vara lite svåra att få tag på, och ibland så är vi lite stressade. Så att nu har vi ordentligt med tid här, så jag tänker att det ska utveckla sig till en frågestund där ni har möjlighet att ställa alla de här grejerna som ni har funderat på under de dagarna som ni har dels åkt runt på ön, men även sett oss köra ute på banan där då. Det brukar vara mycket bra funderingar kring hur saker och ting funkar och hur det känns och hur man ska göra. Men jag tänkte inleda lite grann med att berätta om min egen bakgrund, för det har jag brukar jag ofta få funderingar om hur man kan få den tokiga idén att börja tävla på den här ön. Och för mig så började det med en film, skulle jag nog vilja påstå, som jag såg när jag var i 10-12 års åldern, och som ni vet så är man ganska lättpåverkad i den åldern. Den heter The Road Racers, och när jag har mina föredrag hemma i Sverige, för det gör jag ju som en del i att finansiera mitt tävlande, så åker jag runt dit jag blir inbjuden och håller föredrag. Och då brukar jag visa en bild på en herre som heter Joey Dunlop. Han är den mest segerrika på den här ön. Han har 26 TT-segrar, och han var en av huvudpersonerna i den här filmen. Och om någon blir nyfiken så heter den The Road Racers av David Wallace. Den är producerad i slutet på 70-talet. Jag tror den hade premiär 1980. Men mycket av villkoren för landsvägsracingen, som är ju, ja, den är ju större landsvägsracingen på Irland och Nordirland än vad den vanliga short circuit racingen är, kan man säga. Villkoren för landsvägsracingen är fortfarande de samma som i den filmen där. Den är väldigt artistiskt gjord och snyggt filmad, så den kan jag varmt rekommendera. Det börjar med den filmen, men under hela min uppväxt där, för även om jag hade ett brinnande motorcykelintresse, så var det ishockey som gällde fram till jag var i 20-årsåldern. Då hade jag möjligheter att jobba ihop pengar så att jag skulle kunna ta licens och börja tävla. Jag hade börjat tjuvstartat några år tidigare med att köra 125 på landsväg som många andra. Men när jag var 20-årsåldern så tog jag steget över. Och sen så, men i det skedet så trodde jag väl aldrig att jag skulle få möjlighet att tävla på Isle of Man, och jag ska ärligt erkänna att jag var inte ens intresserad utav det för att själv åka dit och tävla, för att ja, det är förknippat med en hel del arbete och inte minst risker, och jag insåg mina begränsningar i början av karriären där, att ja, man behöver bli betydligt erfarenare och säkrare och jämnare som chaufför innan man börjar med landsvägsracing. Så att jag tuggade på hemma i Sverige. Jag började med lite classic racing och sen växlade över till svenska mästerskapen och Scandinavian Open på slutet på 90-talet, början på 2000-talet, och det ena med det andra. Sen så gjorde jag ett avbrott under ett par tre år för studier innan jag tog upp tävlandet igen, och sen dess har jag väl kört i de flesta klasser, tror jag, de flesta typer av roddracingcyklar hemma i Sverige. Men sen så 2011 så fick jag möjlighet att komma ner till Tyskland och köra ett landsvägsrace där nere, mitt första landsvägsrace, så det visade sig att jag hade ganska bra fallenhet för det där. Min styrka som racerförare är snabba kurvor till skillnad från de här hårda inbromsningarna och tvära slingriga svängarna som ofta racerbanor innehåller. Men på landsvägar som, ja, inte minst som på mountain course, som ni säkert de flesta av er har sett, då är det ju väldigt mycket högfartskurvor. Och det gick väldigt bra ner i Tyskland, och då kände jag att istället för att jag åker runt för det finns en del landsvägslopp ute i Europa, så och kör tävlingar som påminner om the real deal på mountain course här, så kände jag att nej, jag redan till året efter så vill jag ta steget över till 2012. Och då började jag fokusera allt mitt tävlande och allt jag gjorde på det här projektet, får man säga att det är då. Och det viktigaste när man ska göra en sån här grej, det är att omge sig med rätt folk. Och för att man kan inte tävla på Isle of Man, oavsett om man väljer att köra Manx Grand Prix, amatörtävlingen på hösten eller TT på våren på egen hand. Utan man behöver bra folk omkring sig, och därför vill jag skicka ett extra tack till mitt team som står här bak, och ni får gärna förära dem en liten applåd också. Så. amatör som jag är, så ställer alla ställer upp och gör det här oavlönat för sitt eget höga nöjes skull och för att de vill hjälpa. Thomas ska man inte lyssna på, så jag hörde inte vad du sa där bak. Det är mycket arbete bakom, och det gäller att samla ihop rätt folk runt omkring sig där. Så att jag invigde de närmast sörjande i familjen 2011, att jag hade det här projektet, och de var beredda att stötta mig i det då. Och sen så har det från början varit tänkt att det skulle vara en once in a lifetime grej. Jag ville hit och prova det, få köra racinglinjen på mountain course, avstängt liksom. Jag hade inga direkta ambitioner med några placeringar eller någon fortsättning, utan jag ville bara få möjligheten att uppleva det här och vara en del i den här 100-åriga drygt historien som tävlingen har pågått. Men sen visade det sig när jag kom hit första året att det gick ju överraskande bra. Utav 60 nybörjare ungefär så kvalade jag in som trea. För att på Manx Grand Prix, som jag börjar med, den här amatörtävlingen som går på hösten då, där kör man en ren nybörjartävling för bara de som körde första året. Och det handlar om att banan tar så lång tid att lära sig, så att första året då har alla samma, alltså lika i erfarenhet. Så därför så kan man göra en ren sån första års tävling kan man säga. Och det väckte en del uppmärksamhet, för de flesta som placerade sig bra i början av sin karriär här borta, de kommer ju från Storbritannien eller Irland, för det är så lätt för dem att ta färjan över och åka banan runt och titta på, alltså lära sig de här 6 milen och 264 ish svängarna som det handlar om då. Medan jag fick sitta hemma i Sverige och plugga på såna här ombordvarv som ni säkert har sett på YouTube. Men jag kan säga att det där har exploderat YouTube bara de senaste åren. För 2012 fanns det inte jättemycket att titta på, utan då fick det bli DVD-er och lite videofilmer och sånt där. Och sen så åkte jag över på våren, för Manx Grand Prix-tävlingarna de går på hösten nämligen, så då åkte jag över på våren och så åkte jag hyrbil runt i 4 dagar och tittade på banan då. Så det var mina förberedelser innan jag kom hit på hösten. Jag körde 3 tävlingar var planerat, den här nybörjartävlingen där som det hade gått överraskande bra under träningsveckan, men tyvärr så skar styrdämparen för mig under första milesen ute på banan på första varvet, så att jag fick bryta det loppet. Och sen andra loppet så blev jag 16:e man, men då fick jag tävla efter, då tävlade jag i 600-klassen mot folk som hade kört Manx Grand Prix i kanske 20 år. Så då var det en helt annan erfarenhet och fick jag köra med rutinerade rävar. Och det blev 16:e utav, ja, jag tror vi var någonstans ett 90-tal deltagare. Så att det var ju också ett bra resultat för varje första året. Och sista tävlingen då, tyvärr, så då låg jag riktigt bra. Jag tror om jag kommer ihåg 6-7 någonting, när en medtävlare kraschade framför mig. Och det renderade en fotskada som tog 16 månader att läka. Och det gjorde att säsongen efter 2013 blev det inte mycket åkt. Och att köra på Ironman halvskada, det var inget alternativ överhuvudtaget. Så att jag satsade på 2014 istället, gjorde comeback, och det gick så pass bra så att jag blev inbjuden att åka TT. Och sen har jag kört 15, 16 och 17, och för varje år så har jag förbättrat mina varvtider och placeringar. Och kulmen hittills hade jag då 2016 när jag blev 9. Det är min bästa placering hittills i lightweight-klassen. Och sen blev jag 20:e man i Supersport 600 då. Det var jag riktigt nöjd med. Sen då kände jag att då hade jag kommit ungefär så långt som jag kunde komma i de klasserna, men jag ville gärna fortsätta och prova och förbättra mina varvtider. Och istället för att trimma motorn, den 600 motorn som vi har, den är inte lika hårt trimmad som reglementet medger. Problemet är att ska man trimma så hårt som man faktiskt får göra, så då behöver man ha 3 motorer med sig, en för varje tävling och sen så en som man använder under träningen då, träningsveckan, för om man ska få ut de där 145 hästarna. Så att jag kände att nästa naturliga steg, det var att prova att köra 1000 kubikare. Så i fjol så satte vi ihop den här BMWn som vi har med oss i år då. Tyvärr så blev det ju väldigt lite åkt för att träningsveckan regnade bort. Det var extremt dåligt väder 2017, och när det väl blev väder så då hann jag 4-5 varv, och sen så var det den här killen som kraschade framför mig, Glenn Hellen, som är en skarp vänsterkurva på öns västsida. Och då blev jag indragen i den här olyckan som Bettan berättade om innan. Och fick en whiplash-skada som vi trodde initialt att vi skulle kunna häva med hjälp av fysioterapi. Alltså, de är ju fantastiskt duktiga där borta. Men det visade sig att det var inte muskelrelaterat, utan det var en inflammation i halskotpelaren. Och som den typen av nackskador. Som tur väl var så var det som läkarna hemma i Sverige kallar för en falsk whiplash. Det vill säga jag hade inga skador på nervbanorna, utan det var bara inflammerat mellan kotor och diskar. Men det är illa nog för att det ska ta lång tid. Symptomen är likadana som en riktig whiplash-skada, kan man säga. Man har stel i nacken och ont, svårt att röra sig då. Jag gjorde ett litet försök att starta i stock-racet, för det var bara 4 varv. Men jag fick bryta efter 2 varv, för det kändes som någon satt och stack en med en dolk i nacken. Så att det blev inga målgångar i fjol. Så vi laddade om till i år. Som ni förstår så får man ju ha långa tidsperspektiv när man ska tävla på den här ön, eftersom det är en gång om året som man har möjligheter. Och det är väl bara de som håller på med olympiska spel som har ännu längre tidsperspektiv. Det är ju vart 4:e år för dem. Så att vi fortsatte med förberedelserna inför detta året, och förhoppningen var ju när vi byggde BMW att vi skulle ha det som en 2-årssatsning, så att vi skulle kunna... Ja, vi hade inte satsat att räkna med några resultat och sånt i fjol, utan det handlar mest om att få erfarenheter och sortera ut, bygga en ny hoj och dessutom en ny klass. Det är mycket arbete och få fjädring och motor och allt annat sånt att fungera. Men vi fick ju så lite information med oss, så att jag betraktar det här som mitt första år på riktigt med 1000 kubikar då. Och då är vi framme till i år då, och jag har varit och tränat en del i Spanien. Jag har prioriterat så mycket som möjligt att köra BMW, så att vi har varit 2 vändor i Spanien, sammanlagt 12 dagar. Och tycker att jag har fått rätt så bra koll på hur man ska köra den här 1000 kubiken på vanliga kortbanor. Problemet med Isle of Man är att förutsättningarna här ute låter sig inte simuleras någon annanstans i världen, utan man måste hit och liksom ut och köra på banan på riktigt för att hitta. Och det började vi med i början på veckan, och då var det fantastiskt bra väder. Och ni som har följt med hemifrån innan ni kom hit, ni vet att Dean Harrison satte ju ett nytt varvrekord från stående start på i princip första träningen, tror jag, med 1000 kubikarna. Och själv hade jag fullt få med bara få cykeln att gå i den riktning jag ville. Det är större skillnad än man ska kunna tro på att köra 600 och 1000. Och problemet är att hålla ner framhjulet så att man liksom får den att styra som man vill då. Och vi har tagit veckan på oss, vi har provat lite olika inställningar, och i takt som att jag börjat komma in i körningen så har tyvärr varit väldigt lite sämre i slutet på veckan här. Inte så att vi hade regn och det var inte så mycket inställt, men däremot så sista träningarna vi körde har det varit fuktfläckar. Man får en sån här ljustavla innan man ska åka ut på banan med information om vad svårigheterna för dagen är då, va? Och det har varit rätt mycket damp patches här och där. Och sen så problemet med träningen också att man blandar ju 600 000 kubikar, så att det är rätt, och så startar man ju 2 och 2, så det har varit rätt mycket trafik och jag har haft svårt att få något fritt varv och få ur mig de här varvtiderna då. Och därför var det extra kul igår när faktiskt, även om det såg lite bistert ut i början på de första varmen, då var det rätt mycket dimma för er som stod i början på berget. Från efter Ramsey och klättringen upp på Mountain Mile så var det rätt disigt och lite fukt både i luften, och man kunde känna lite på vägbanan. Men det släppte under racets gång där 6 varv. Så att de sista 2 varven var det riktigt bra förutsättningar. Och då var det alltså gott att få sätta dit den här tiden som jag kanske hade hoppats att jag skulle ha möjlighet att nå då på 123 miles per hour då. Så det var riktigt skönt att få bevisa för sig själv att man klarade av det. Och sen imorgon så har vi 2 tävlingar planerade. Men vi får se, jag har haft lite bekymmer med kroppen under veckan. Det är det som är det festliga eller tråkiga med TT, just att när allting flyter och det är så bra väder, vilket vi i och för sig är tacksamma över, så får kroppen otroligt mycket stryk. Man vet att man kommer få problem i en eller annan form med kroppen. Frågan är bara vilken kroppsdel som ballar ur först liksom. Och genom åren så har det varit, jag hade 2016 hade jag ett finger som blev inflammerat, en man får ju blåsor i händerna, och det visade sig att det var, ja, det blev en riktig infektion där då, så vi fick åka till sjukhus och tappa på var och antibiotika och sånt där då. Och annars det stående nacken, får, det är den muskelgruppen som de flesta förare har mest problem med. Nacke, axlar, de får otroligt mycket stryk, och det beror på fartvinden, att ligga och köra så fort så länge. Det är svårt att få undan hjälmen helt bakom kåpglaset, för man behöver ut och titta vid sidan när man får jobba med överkroppen. Det är aldrig helt rakt, utan även om det går fort så svänger det lite, och då börjar man ut utanför den här bubblan då. Och då får man vindtrycket i pannan, och det är inte så märkvärdigt de första sekunderna, men när man kör så minut efter minut och timme efter timme så tar nacken till slut otroligt mycket stryk då. Så att det är det de flesta lägger in sig för då. Jag har aldrig haft några problem med mina armar innan, men det har jag fått i år, och det är för att det är rätt mycket att brottas med den här BMWn och få det att styra dit man vill. Så att det börjar med en känning i vänster biceps i mitten på träningsveckan, och sen så utvecklade det sig snabbt till en inflammation som satt både i biceps och triceps och ner mot armbågsleden. Så att, och sämst hade jag det egentligen i förrgår på den här korta träningen som blev avbruten på grund av rödflagg, där jag körde ett varv i princip med varje cykel, både BMWn och Honda som jag har med mig. Och jag, direkt på kvällen efter den träningen så gick jag in till fysioterapeutältet och fick is, och de masserade, och sen så har de tejpat upp mig inför gårdagen då. Man får sån här tejp över armarna som ska ge både öka blodgenomströmningen och ge bättre support. Ni har säkert sett en del förare, det är rätt vanligt att man är tejpad i nacken eller armarna eller runt knäna, låren där. Och det hjälpte faktiskt, jag trodde knappt på det själv, men igår när jag körde så hade jag i princip inga känningar alls i armarna då, mer än att jag var såklart allmänt rejält sliten i hela kroppen när jag kom in, men det var inte så att det kändes som att bicepsmuskeln var på väg att gå av eller så. Så att jag kunde köra rätt opåverkad. Sen så kommer det där surt efteråt. Jag liksom, hade ju använt värktabletter och Alvedon och Ipren och sådär för att trycka ner smärtan också då. Men, och det, jag har haft lite känningar efteråt. Men, och just nu så står vi valt och kvalet hur vi ska göra imorgon. Superstock race ska definitivt köra, men vi har inte riktigt bestämt om det blir 600 eller inte. För att målet för året är att försöka se hur fort jag kan köra den här BMWn runt ön. Så det är huvudfokus. 600 hade jag egentligen tagit med mest för att jag skulle kunna använda den som träningscykel under de träningarna när jag inte fick köra BMW på banan där ute. För det funkar ju så att man tränar antingen lightweight och 600 eller 600 och 1000. Så kör man 600 kan man i princip köra alla träningarna, men kör man lightweight eller 1000 så är det hälften av träningarna som går bort. Om man otur då så är det bara de träningarna som det har varit bra väder på. Vädret är ju en viktig faktor där borta, så att, som ni som var med i fjol är fullt medvetna om. Så att vi får se lite grann. Vi tar väl det avgörande beslutet i morgon efter frukost där. Vi kommer upp och förbereda oss, och så får vi se lite grann hur det utvecklar sig. Vi har försökt kolla lite väderleksprognoser och sådär, och det ser väl hyfsat ut, men någon app varnar för lite regnskurar och sånt där, va? Så att det är inte helt osannolikt att det kan bli lite fördröjningar imorgon också, men vi får se var det landar. Så, det är om det som har hänt, min bakgrund och det som har hänt hittills under veckan. För min del, jag tänker att vi lämnar ordet fritt, lite frågor, funderingar. Ni har varit ute och bildat er en uppfattning om ön och tävlingarna och banan inte minst. Det finns andra som säkert är betydligt bättre än mig på att svara på vad bästa publikstället är. Jag har ju mest sett banan från förarplats så att säga då. Men det vet jag att det finns gott om erfarenhet i gruppen här som ja, människor som har snart stått på varenda tillåten plats på hela banan där. Ja.
En enkel fråga.
Som förare så skulle jag nog vilja säga att personligen så tycker jag att den Bottom och Barry Garrow är mest spännande. Jag börjar komma underfund med den. Det är en ganska brant nedförsbacke och sen så har man en svacka kan man säga som man hoppar ut i runt en husknut i botten. Ja. Och där är en hård kompression och de riktigt snabba killarna där de skrapar ju i ordentligt i underkanten där som ni säkert har sett på YouTube också. Den, och anledningen till det är att du har bara ungefär en meter på dig så placerar cykeln i sida och det går ja, runt 200 km i timmen där det är fyran eller femmans växel med en 1000 kubikare beroende på hur man har drevat där då. Så att den får man ta ett djupt antag när man är på väg nedför den backen och vara noga med vad man sätter hjulen. Man får nästan köra på vita linjen på högerkanten. Det är en liten mur på i backen på vägen ner där så att man får så rakt spår som möjligt. Och det ser inte så märkvärdigt ut från onboardfilmer när ni tittar liksom, så här medåkningskamerabilder. Men står man från sidan och ser hur mycket kompression det blir eftersom man hoppar ut i det här hålet och sen så landar man med bägge hjulen och då går fjädringen i botten där. Och sen så ser man ju inte utgången heller utan det är först när du är nere i det här hålet och har landat som du ser var vägen tar vägen. Den fortsätter bort till vänster. Så det är väl kanske ett av de läskigaste ställena. Men jag kan säga att där jag har haft rätt mycket bekymmer det är nu med 1000 kubikar som jag inte har haft så stora problem med innan. Det är toppen av Cronky Wody. Det vet jag att flera av er har stått och tittat redan på träningarna där. Och med 600 så går det rätt så bra. Det är sexans växel och det är en liten uppförsbacke precis innan man rullar av lite bara och sen så på med gas igen och sen går det fint på bakhjulet ut. Problemet med 1000 kubikan är att den vill ha bägge hjulen i luften över det där krönet och eftersom det är så ojämnt i utförsbacken ner så landar man lite, ja, lite si och så då. Det kan kännas som att det kan bära av åt vilket som helst. Och lösningen för mig har varit att jag har lagt på lite bakbroms utför krönet där nu så blir det lättare att kontrollera hojen. Men det tog en stund att komma på det eftersom jag inte haft de problemen med de mindre cyklarna jag tränat med tidigare. Men det var nog där ett av de ställen jag tappade rätt mycket tid i början på veckan men som jag kände att där tog jag rätt mycket igår för första gången. Ja. Jag gillar de snabba bitarna och där jag är starkast är ju över berget skulle jag nog vilja säga. För där är, alltså, jag har svårast med de här ojämna partierna. Allra svårast har jag från Ginger Hall upp till Ramsey. Där känns det som att där är jag liksom överallt, både på vägbanan och i sadeln. Det är svårt att liksom... Men över berget sen så, där, så har det varit både med de mindre cyklarna och med BMWn att där så känner jag att där tappar jag inte så jättemycket även på de snabbare förarna då. Så det är väl där jag trivs bäst. Sen är ju första sektionen jättefin också från start ner genom Bottom Uber Hill. Där jag hoppas att ingen av er åker från den här ön utan har tittat åtminstone en träning eller en tävling då, Bottom Uber Hill. Det är ett absolut måste. Och sen så hela vägen bort till Ballacrane. Hela den biten är ju väldigt snabb och böljande då. Så att den är häftig. Jag vet inte vad snittfart nära borta, men de är ju ja, någonstans 230-240 bara i snittfart bort till Ballacrane tror jag. Och kanske till och med ännu snabbare för de vassaste då. Så det är ett snabbt parti som är häftigt. Ja, Jocke.
Samma.
Ja, det är en bra fråga. Det vet man aldrig riktigt när man kommer dit. Men det skulle inte förvåna mig om det finns alltså olika graderingar på däck då, va? De har ju köpedäck, men vad Dunlop och de här absoluta toppgubbarna åker på, det törs jag inte uttala mig om. Men det som vi känner till i alla fall, det är att de specialbygger däcken. De som satsar på TT är ju Michelin, eller vad säger jag, Metzler Pirelli, det är ju samma företag, och Dunlop. Och sen så vet jag att Avon även har däckservice här då, och försöker slå sig in, men alla etablerade förare åker Metzler eller Dunlop. Och jag har åkt ett år Dunlop och de andra åren, och även i år då, så åker jag Metzler. Och då funkar det så att beroende på vad du sett för varvtider så kan du få olika däck. Och det är inte nödvändigtvis att, alltså det handlar lite grann om att har du ett för hårt däck eller ett däck som är gjort för 130 miles per hour, så kanske det, du får inte upp i tempo sånt där om du bara åker 115 liksom. Så att man får lite grann kvalificera sig för bättre och bättre däck då. Men alla däcken de har är specialbyggda här då. Och det handlar om att man behöver ha lite hårdare skuldra mitt på däcket för att med gummi då, för att det ska orka eller ja, stå ut och driva fram. Jag tror jag har lärt mig någonstans att vid 250 km i timmen så har du ett konstant hjulspinn på 5-6%, även om du åker rätt fram på autobahn bara för att övervinna luftmotstånd och annat sånt där. Va? Och då blir det på mountain course år, det är mycket raksträcka eller väldigt lite nedlägg kan man säga. Och då går mittdelen går ju mycket, får ju mycket mer stryk än vad den får när man kör på Knutstorp eller Anderstorp hemma i Sverige. Liksom, där är ju bara kanterna man sliter ner hela tiden. Så då har man hårdare mitt på som ganska mjukt gummi på sidorna de gångerna du väl är där ute. Och bakdäcket är ju inga problem att hålla värme i. Däremot så kan det vara lite bekymmer att hålla värme i framdäcken. För att det blir sån kyleffekt på framhjulet i de här farterna. Speciellt när det är kallare än vad det har varit den här veckan då. Så. Ja, fråga till där bak.
Ja, har de haft det igen? Har du koll på vad du haft för...
Ja, vi har ju logg faktiskt, och det här fina skinnstället som jag nu har mera har två exemplar av. Det är ju faktiskt så avancerat så att det har ju GPS-sändare i sig, så att min datatekniker där bak, Dan, han kan läsa ut både topphastigheten ur hojen, GPS-sändaren på hojen och på skinnstället. Så att och jag är precis under 300 km i timmen. 294-296 ungefär brukar jag ligga på Salby Strait då. Och det, jag har haft lite problem att få ner fästet och liksom kunna hålla alltså fullt hela vägen ut där man ska, utan jag har fått kortväxla lite grann för att få ja, bakhjulet att driva hela vägen och lyckas hålla mig kvar i sadeln där va. Så att 300 borde inte vara omöjligt, men det problemet med den officiella fartfållan där borta är att den ligger så sent, den ligger in i högersvängen, alltså den här lilla högerknäcken som är innan Salby Bridge. Och med 600 och en lightweight är det inga problem att hålla fullt igenom, men 1000 kubikande då får man vara riktigt rätt på linje och alltså för att liksom klara av att hålla fullt. Det är väl bara de främsta förarna som fixar det genom den början på riktigt där då. Så att jag har inte riktigt fått ur dem, fått samma resultat på fort de här Salby Speed Trap, de bladen då som jag har fått GPS. Ja, jo. Nej, men jo, det är hyfsat, men 300 hade varit kul att knäcka också när man ändå är där. Ja. All motorsport är ju materialsport, vilket gör att det handlar ju om pengar, och de här toppteamen till Taiko och Honda Britten och allt vad de heter, de har ju alltså, de har miljonbudgetar för sin tävlingsverksamhet, och det har ju definitivt inte jag. Men därför så har vi också fokuserat på den här stockklassen, alltså stock 1000, superstock 1000, för där är det ju ett begränsat reglemente. Hemma i Sverige så kallar vi det för superbike, men det är egentligen superstock
1000 vi kör hemma i Sverige också. Och för riktig superbike då är det i princip bara motorblock och ram som behöver vara standard. Sen får du och cylindervolymen då. Sen får du liksom trimma och porta och greja som du vill. Men den här BMW vi har gjort eller byggt, den har motormässigt, så det vi har gjort det är att vi har jobbat med insprutningen kan man säga. Det finns sån här race calibration kit som justerar traction control och som gör att man kan låsa upp en del funktioner i mjukvaran. Och sen har vi ett avgassystem som utan katalysator och sånt där, ett sånt helsystem som man säger. Och det gör att vi i bänkningen här uppe så har vi den officiella bänken som alla behöver köra igenom sina motorcyklar i. För på TT1 där fick vi ut 199,6 på bakhjulet då, så att det är riktigt bra, en relativt standardcykel. Och jag kan säga att effekten, det är mer än vad jag behöver i nuläget, utan det vi har fått jobba mycket med det chassit, det är där det sitter. Och även de Michael Rutter, om det var i fjol så körde han ju fortare på, eller om det var förr, körde han ju fortare på sin stockcykel än man lyckades med på superbiken, även om han hade kanske 30 hästar till i superbikehojen. Och det beror ju på att han att de inte fick fjädringen och chassisvingarm och allt annat som de byter på de där superbike-hojarna och lira med lika bra som de hade i standard BMW då. Så att det är inte bara för att man har mycket effekt så innebär det inte att man sätter bra varvtider här ute då. Så att, ja, precis. Ja, men så att, men som i den klassen imorgon där Superstock, så är det ju där som min hoj är så att säga konkurrenskraftigast kan man säga då. Så att ja. Ja, det är en jättebra fråga, för det är så här att det är en sak att kunna veta var de ligger, men sen är det en helt annan femma hur upplevelsen blir när du kör över dem. Och jag brukar säga att banan är som ett levande väsen. Du lär dig banan i liksom i en hastighet då, men i takt med att du kör fortare och fortare så förändras den. Ställen där du hade problem tidigare så i princip flyger du över, så att du har får inga chassiproblem där. Istället får du andra bekymmer på delar av banan som du inte liksom har upplevt som någon konst tidigare. Så att din kunskap förändras hela tiden i takt med att du kör fortare och fortare. Och jag har fortfarande massor kvar att lära runt banan. Det här är ju mitt sjätte år då, om man nu räknar med det misslyckade fjolåret och de två Manx Grand Prix som jag körde 2012 och 2014. Och jag hade, innan jag åkte dit 2012, så hade jag beräknat att jag började förbereda mig ett år i förväg, och jag räknade ut att jag hade lagt ungefär 200 timmar hemma i tv-soffan på sådana här ombordvarv. Och sen fanns det ett tv-spel också. Nu kom det ut ett nytt i vår här som är riktigt detaljerat och välliknande, men det gamla tv-spelet, det var betydligt sämre grafik på. Det var från 2005 tror jag, så det var gammalt redan när jag började titta på det. Men fördelen med tv-spel är att det blir en aktiv handling. Du måste liksom komma ihåg i vilken ordning sektionerna kommer, även om inte alla brunnslocken och liksom hoppen och det fanns med, så var det åtminstone så att du liksom kunde känna igen ordningen på sektionerna på banan då. Och det är så man jobbar lite grann, man lär sig sektionsvis runt banan då. Så jag hade hyfsad koll när jag kom hit 2012, men som sagt, i takt med att mina varvtider har krupit neråt då, så har jag liksom fått lära mig mer och mer liksom vad man ska tänka på och så där, så jag kan inte påstå att jag kan den alltså fullt ut fortfarande, men utan då får du gå till en sån som John McGuinness eller Ian Hutchinson eller Michael Dunlop som har nött runt här många år och som är riktigt snabba då. Så att, men däremot är det inte säkert, frågar du honom om banan till exempel, så är det inte säkert att han skulle vara så duktig på att lära ut den till en nybörjare som åker 110 miles per hour varv, för att de kör ju den på ett helt annat liksom sätt. De andra referenspunkter, de svänger högre fart, så måste du börja svänga in tidigare och såna här grejer. Det är saker som jag upplevt nu när jag har kört 1000 kubikar jämfört med Honda, att mina gamla svängpunkter, de stämmer inte med 1000 kubikar. Försöker jag svänga på samma ställe då, så då klarar jag inte svängen liksom, utan jag måste börja lägga ner lite tidigare och såna grejer. Så att... Ja, längst bak. Två frågor. Ja. Ja, det är möjligt. Jag har inte jättekoll på just de där. Jag brukar kolla sektortiderna och sådär. Ja. Ja, okej. Ja, men det är jättebra ju. Ja. Ja, precis. Så igår på tävlingen, det var det igår på tävlingen då eller? Ja, precis. Ja, men då körde jag nog fortare än vad jag gjort under träningsveckan där. För det är alltid så, när det väl blir tävling så vässar man hörntänderna lite extra där va. Så att då var det väl bättre på att hålla igenom den där sista knäcken. Ja, vad kul. Ja, men jättekul. Ja. En fråga till, sen har jag lovat att vi ska ta en liten paus. Det var någon här som hade va? Eller var det... Och någon som räckte upp. Ja, det var du som...
Har du en favoritpojk?
Alltså, jag gillar ju egentligen... Jag har ju kört större delen av min karriär på mindre tvåtakts 250-hojar och sånt där. Va? Och den häftigaste hojen jag har tävlat med, det var nog den 250-läsen som jag körde 2010, sista året i SM. En tvåtaktare på 105 hästar och 100 kilo. Den var ju... fantastisk, alltså är byggd för racing från början, från fabrik. Inte registreringsbar och sådär va. Men, och sen så 600, alltså egentligen så är det nog trevligare, en angenämare resa på 600 tycker jag runt mountain course, för man kan jobba med, ju mindre cykel ju högre kurvhastighet måste du hålla och du måste vara noggrannare med linjerna och sådär. 1000 kubiken handlar mest om att klämma sig fast i styret och blunda och vrida fullt på rullen och hoppas på det bästa då. Så att, men det är lite häftigt att ha haft möjlighet att köra en sån effektstark motorcykel på den här banan också. Så att, men det finns, jag har mer att lära där tror jag innan jag liksom känner mig lika komfortabel på den som jag gör på de mindre cyklarna. Ja, ska jag ta en sista där? Ja, tar du? Jo, jag hade inte
fysiska
träning. Det skiljer sig där jämfört med vanlig rådväxling. Hur leder du det? Ja, den fysiska träningen, det handlar ju om uthållighet. Alltså du ska ha seg uthållighetsstyrka. Och det är det jag har försökt köra hela vintern här nu då. På gym par, tre, fyra dagar i veckan nu. I alla fall på slutet här då. Där jag försöker köra med många repetitioner, alltså inga treräppare utan alltså lite 10, 15, 20 repetitioner och flera sätt. Och sen så med fokus på axlar, armar och ben, för det är de som får mest stryk, och bål också en del då. Jag kör rätt mycket, jag har lite ryggproblem så jag kör rätt mycket plankan, är bra för motorcykelkörning och spänna upp bålmusklerna. Och sen så lite kondition på det såklart då va. Men flåset, egentligen det är inte flåset som är det största problemet, utan det största problemet är att få musklerna och liksom palla med mjölksyre alltså mässigt då. Så det är väl, och sen det bästa man kan göra om man ska bli snabb på att köra motorcykel, så ska man köra motorcykel. Det är liksom det bästa man kan göra, och så får man kompletteringsträna på gymmet sen då. Så, Silja, jag lovar att vi ska ta en liten paus och sen ska du fortsätta. Ja.
Ja, hallå, hallå. Hörrni, ska vi ta och fortsätta då? Hallå, hallå. Då tar vi och fortsätter den här sammankomsten och... Då ska jag be Sandy Berlin att komma hit. Här kommer han. Ni vet vem Sandy är va? Han kommenterar ibland motorsport på Eurosport tillsammans med Peter... Vad heter han? Ja.
Peter Äpplet
Dahlbom. Ja. Peter Dahlbom som kallas för Äpplet. Varsågod.
Tack Silja. Jag hoppas att ni...
Ja, ni kommer få ställa mer frågor till Björn. Han kommer tillbaka alldeles strax. Och precis som Silja sa har jag hållit på med Superbike-kommentering på Eurosport 1999. Vi har blivit lite lätt ändledigade i år för det gick för mycket pengar för Discovery Networks på OS. De hade 140 kommentatorer på plats i Korea. Så det kom ett litet glatt mejl om att vi håller inte produktionsbudgeten. Så att vi kommer inte kommentera Superbike, Motocross och lite andra för de oviktiga sporter på svenska i år. Utan ni får kliva åt sidan. Så att jag ska bli jultomt i år istället. Så att hyrtomten går att hyra in. Bokningar tas emot från den 20 december. Jo, jag var med här på resan med Peter Karlsson för 2 år sedan. Och det var en upplevelse som jag inte ville missa och göra om. Men jag insåg ju redan då att det kan inte bli så bra väder som vi hade då 2 år i rad. Så att jag tackade nej till att åka med förra året. Och det gjorde jag rätt i. Och nu är jag med i år igen och vädret är precis som det var för 2 år sedan igen då. Det är ju fler här inne som har kört Pilomen och jag har sett bland annat Ronny Larsson, Don Gustafsson står där nere. Men Andreas Holt, Janne Johansson, kom fram. De här killarna körde sidvagn här 82 och 83. Så ge dem en varm applåd. Jag lovade att vara lite moderator här, men jag tänkte själv då, nu har jag lurat upp de här. Berätta lite grann om era minnen från de här 2 åren och framförallt hur ni upplevde och ifall ni har några anekdoter. Andreas, du kan börja.
Okej, det är alltid lite skrämmande att stå inför så här många människor. Men för mig har det varit en av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om. Och en kompis till mig sa att du är vansinnig som åker där, men jag sa att det är vansinnigt häftigt. Och åker man sidovagn då så är det ju också lite speciellt därför att då har man ju en gubbe till med sig. Så jag måste ju lita på honom. Men det som är fascinerande är att han byggde hojarna. Och har han byggt dem då tror jag att vi ska klara oss också. Så att Janne har ju varit burkslav åt mig. Vi höll på i SM och NM och Danmark och Finland och... Och sen var det ju Lars-Gösta Schwarz då som tyckte att vi skulle åka Isle of Man. Och han fick ju med sig oss och sen ytterligare 4 sidovagnar. Så vi åkte över hit och vi fick mycket uppmärksamhet. Oss. 5 svenska sidovagnsekipage på Isle of Man. Det var häftigt. Lektyr gjorde ett reportage om oss till ÖB. Fast med skinnställen på då. Det var bra. Men det var kul och vi kom i mål. 3 av 4 race då. Och med diverse problem och annat. Men det hände ju mycket på de här vägarna. Och jag kan väl dra en historia. Det var ju en morgonträning där vi körde. Jag tror vi startade 5 eller 6.
Ja,
va?
Ja.
Ja. Och plötsligt så kände vi hur det bara halka till. Och vi tyckte att det är något konstigt med hojen. Så vi stannade. Men nej, det var ingen fel på den då. Men så gick vi bort och tittade i kurvan och... Det var fullt med sniglar. Och då gick vi bort till Marshall och sa det att hörru du får nog flagga lite här för det eller säga någonting för det är sniglar på banan. Och ja, det är ett sånt där udda minne.
Ja, det gick inte att ta ett fotsteg utan att man trampade på en snigel, alltså så mycket var det.
Jag har ju min erfarenhet av sidovagnsracing är att jag åkt 4 varv med Billy Gjallros och Manto Park och jag gör aldrig om det. Och hade han inte kört i depån på 4:e varmen då hade jag hoppat av i hårnålen där det gick långsammast. Alltså. Så att, det där gör jag aldrig om igen. Men och hänga kvar över de här ojämnheterna, hur förberedde du? Hade ni gjort några speciella grejer med sidovagnarna? Extra stöd för fötter och händer för att kunna vara kvar under hela varvet?
Nej, det hade vi inte. Vi hade ju där vi hade när vi åkte SM och sådär. Där jag hade, det var mjuka knäskydd under skinnstället. Och sen hade man ju tränat lite extra med händer och armar och lite kondition och så. Men det var ju jättedrygt.
Drygt.
Inte dyrt.
Ja.
Okej, ni var ju några svenskar och ert resultat, det fick vi aldrig reda på.
På tal om burkslavar, alltså Lars-Gösta Schwarz hade ju en burkslav som hette Leffe
Gustafsson.
Han ramlade av uppe i bergen. Exakt vet jag inte var, men...
Nej, jag vet inte riktigt hur heller.
Men... Ja, berätta du.
Ja, han ramlade inte av helt, utan han hängde ju kvar. Han tog det sig inte släppa. För då har det ju gått ändå sämre. Men han slet ju ner tårna och stövlarna en sån där bit. Så han kom ju upp vid nästa inbromsning. Då whoop, kunde han ju dra sig upp igen.
Ja. Men tänk synen då.
Han fick ju åka och plåstra om tårna lite sådär. Sen fick han låna mina extra stövlar. Så att han kunde fortsätta. Och inte nog med det. En tidig morgonträning som vi hade då på den tiden. Så hade de käkat gröt i bussen innan de stack iväg. Det spydde han upp i hjälmen. Och det var inte så roligt att åka resten av träningen med gröt i hjälmen.
Ja, det här är ju jättekul. Men vad har varit placeringarna de här två åren?
Ja, som bäst så kom vi 31. Jag tror vi var rätt så jämna. 31 och 34 kom vi två gånger. Så vi kom i mål tre gånger utav fyra starter. Ja, det var ju över 80 vagnar som startade på den tiden. Så att det var väl skapligt.
Jag tror, har ni några frågor till de här killarna när de ändå står här, sidovagnspiloterna? Så passa på att ta dem nu. Eller så tar ni dem efteråt vid baren helt enkelt.
Ja, sidovagnshjul har ingen fjädring alls. Nej, det fick man inte ha. Och jag vet inte, var det 3 centimeter kanske på bakhjulet? Fram, det vet jag inte riktigt. Det var rätt så stumt. Så var det.
Vi ger de här killarna en stor applåd för att de tog sig igenom det här äventyret på Islona. Vi har en annan en tjej här, Monica Floding, kom upp hit, visa upp dig. Hon har faktiskt också kört här på Iron Man. Jag hade aldrig träffat Monica, jag hade aldrig hört talas om Monica. Jag fick reda på att det fanns en tjej som har kört, en svensk tjej som har kört på Iron Man. Kört Manx TT, det här lilla kvalracet som Björn berättade om, 1996 och 97 och... aldrig kört road racing i Sverige. Berätta lite grann om din erfarenhet från det här racet i alla fall.
Ja, jag började som barnfunktionär faktiskt. Jag hade inte tänkt mig att tävla. Jag kom väl hit, jag jobbade här på ön. Jag alltid trivs här på ön. Så att, jag skaffade mig en hoj bara för att ta mig till och från jobbet. Jag hade inte råd med en bil, så att, jag hade en hoj att ta mig fram. Men sen träffade jag folk som... körde hoj och jag hade ju bara tagit mig fram och de tyckte att det var för farligt. Du ska köra, det är bättre om du kör på en bana. Alla går åt samma håll. Det är ingen risk. Det är alltid en ambulans som står på och väntar. Så vi tänkte vara barnfunktionärer. Så vi var med i Derby, hade de race. Och så har de en ban utanför för banan, en landsvägsbana också. Och... ja, vi stod där och tänkte, det var en tjej som körde faktiskt, Fiona. Och vi tittade på henne och tänkte, ha, kan hon göra det så kan vi också göra det. Jag och min kompis Pam då. Och sen, ja vi tänkte, vi tar väl och prova hur det är att köra. Vi hade ju ingen tävlingshoj. Men det var ett par lokala sidvagnsförare som tänkte, du kan ju åka sidvagn. Så vi provade på att åka som Burgslav upp och ner i Derby. Och Pam hon hatade det där som hon tyckte det var fruktansvärt. Men jag tyckte det var rätt kul faktiskt. Fast man var blåslagen. Så man säger, det finns ju ingen fjädring alls. Så när man kommer tillbaka, man var på puben efteråt. Det var blåmärke på benen och blåmärke på sidan. Och blåmärke, ja, överallt, armar och ben. Så man gick ju så här efter och var liksom blåslagen. Och sen tänkte jag, ja, det där är, man behöver lite mer kuddar kanske och sådär. Men det var en annan kille, Phil Neen, som är farbror till Dan Neen som omkom den här veckan faktiskt. Men han hade en 600 som de skulle köra endurance med. Och slutet på säsongen här på ön så hade de en 2 timmars endurance race. Och som var Le Mans start och man har kanske 2 eller 3 förare som... hoppa på och kör. Och det är rätt så kul på sätt. Man kan man har lite tid på sig att köra runt och runt. Och man kan, istället för bara ett par varv och 5 varv, så gör man lite mer, dubbelt så långt kanske. Eller ja, 10 minuter kan du vara ute och sen byta, eller kanske du blir ute en halvtimme först om det är bara två stycken. Eller man brukar planera vem som ska vara först och sist eller den bästa tiden man kan få. Och sen efter jag hade kört Endurance så tyckte jag att det var faktiskt roligt att köra en hoj själv utan att dela en sidvagn. Så jag köpte den där 600 och så körde jag banrace egentligen. Jag bara få min licens. Och sen, men 600 var rätt så svårkörd för mig. Den var ju tyngre hojar då. Var i början på 90-talet. Så det var en gammal 600, den var inte en ny. Den kunde ju gå själv utanför upprätt bra utan mig. Men jag tänkte att jag tar en lite mindre hoj. Så jag tog en 400 kubik. Så det var lättare att hantera runt och gå runt. Så att jag köpte en Honda 400 V4. Den var en kille här på ön som kör fortfarande, Dave Madsen Migda, som tog hand om hojen åt mig också och mecka. Så jag kunde ge han motoren och sen satte han ihop den. En gång om året fick den en liten tillsyn. Och sen åkte jag till Irland och körde på vägbana där. Så att när jag hade fått licensen, då åkte jag nästan bara landsvägsbanor. Det var ett på, utanför Derby och ett nere söder om ön som heter 700-banan. Och den går i juli en vecka. Och sen, det var väl tanken att vi skulle köra Manx Grand Prix. Men det var mest Irland jag körde då. Skerries, Killalane utanför Dublin. Och himla roligt att köra de där småvägarna. Jag tyckte det var lättare att se vad jag skulle någonstans på en vägbana än vad jag kunde på en vanlig racingbana. Liksom lite karaktärslöst, plant och svårt att hitta tyckte jag. Men om jag har murar och husväggar och allt möjligt och skorstenar, tyckte jag var enklare att se vad jag skulle någonstans. Passade mig bättre.
Men hur hamnade du på Manx TT?
På Manx Grand Prix?
Ja.
Ja, det var bara liksom, jag tänkte, ja, måste vi köra?
Så du anmälde dig till tävlingen 96-97? Inga problem, fick start och så körde du. Vad var placeringarna? Kom du mål?
Ja, vi körde som nykomlingar då, första året. Så att, vi kom i mål. Jag var fjärde plats och hon var femte plats. Det var ju det som vi ville bara göra, komma i mål. Sen året därpå så tänkte vi, ja, vi har en annan, prova en gång till. Hon hade en 250 som var ny och jag hade 400 Yamaha det året. Men det var inte så ett bra år för mig, för Pam omkom i träningen. Så det tog liksom luften ur mig lite. Men jag tänkte att jag ska göra det här racet för henne då. Så att det gick som det gick. Men det var bara egentligen att komma i mål. Det var det vi gjorde. Det var det som var på den här finishing badge som man får till slut. Och sen så det var det som jag direkt för mig då, Manx Grand Prix. Men jag fortsatte då med road racing i Irland. Och 700 har alltid varit en fin bana också tycker jag.
Och för er som inte känner till det så är det som tävling som körs. När på året körs den här 700?
Början på andra veckan i juli. De gör Skerries först och sen kommer de som är i Irland. Den är alltid första helgen i juli. Och sen är det den runt 12-13, liksom mitt i. Så det är en vecka tävlingar. Och den är som en fyra mil runt, så en fyrkant.
Monica, det var kul att höra. Och ni ger en stor varm applåd. Vi ska strax släppa fram BG för fler frågor. Men först Peter Karlsson, lämna lite information om morgondagen då vi ska ha vår egen svensk läktare.
Precis, och hur vi ska kunna få upp allihopa på smidigaste sätt. Så det är ju bra om ni som har hojar tar dem upp, så ska jag försöka hinna få upp alla andra i tre svängar. Jag berättar först, Ulf, så tar vi eventuella frågor sen. Jag kommer börja köra klockan 8 när jag käkar frukost. Så länge det står några kvar. Och det, jag tror att jag hinner ungefär 3 repor. För det är en jäkla trafik in i Douglas på morgon när alla ska till jobbet. Så jag kör nog upp er på 5 minuter, men så kanske det tar 25 minuter att komma tillbaks. Så ni måste vara klara senast 9. För de stänger vägen 10. Men jag fixar det om ni är klara i tid. Ja. Det är nästa steg. Nej, man går nog dit på en halvtimme ungefär. Drygt en halvtimme. Och det är nog några som kommer göra. Men jag kör. Jag hinner med de flesta. Faktiskt. Och ni som åker hoj och är lite osäkra på vart det är någonstans. Så kommer Anders. Som är där. Han kommer vara utanför hotellet. Och åka dit 9:30. Och med hoj, det tar bara 5 minuter. Nästan lika snabbt som jag tar mig dit. Och ni, jag kommer ju vara checka frukost klockan 7, så jag finns ju där om ni är osäkra hur ni ska ta er dit. Det heter ju Hillbury och ni ser det på kartan som ni har fått. Så är det någon som har frågor?
Ja, det finns ju en bakväg.
Den är bara trasslig. De som och förklara den, utan det bästa är att se till att vara där innan 10. Och sen kan jag förklara bakvägen, och det är flera som kan göra när vi är där om ni inte vill vara kvar hela dagen. Så man är... Ja, det är inga problem att ta sig därifrån innan tävlingen är slut. Var jag så tydlig?
Ja.
Perfekt.
Det är dags att släppa Björn för att fortsätta med frågestunden. Och jag har faktiskt en fråga, Björn, så du kan komma upp redan nu. Och ja, du ska få berätta igen, för jag frågade i pausen. Till att börja med så vill jag... Bettan som gjorde den här hemliga insamlingen till skinnstället. Alltså en stor applåd för Bettan som drog igång det här i... Det värmer mitt hjärta att du är så omtänksam, Bettan. Men du, Björn, du är polis. Borde inte en polis ha listat ut att det för sig gick så här revspel bakom din rygg med det här skinnstället? Du är inte på underrättelseavdelningen, verkar det som.
Nej, jag får skylla på att jag är på den här quick response unit som de säger här på ön då, va? Jag jobbar ju på ordningen, så jag jobbar varken på underrättelseavdelningen eller trafikpolisen eller något annat, utan det är, jag jobbar 3-skift som polis i Stenungsund. Med motorcykel som huvudsyssla där under årets varmare del i alla fall. Jag jobbar mycket med utbildning också runt om i landet, så att i vår så har jag haft det väl förspänt så tillvida att jag har jobbat med en MC-utbildning i Skövde. Så att det har blivit många mil i sadeln, och även om det är rätt så stor skillnad på motorcyklar, jag kör väl en GS 1200 BMW i vanliga fall, alltså en sån här stor offroad, så är det faktiskt jättebra, och oavsett vilken typ av motorcykel man kör och sitta, och ja, man jobbar med koppling och gas och broms och motorik då, va, utan att man tänker på det och får betalt för det, så det kan inte bli bättre än så faktiskt. Nu är det ju så här att vi har ju undantag möjlighet när vi kör utbildning där då, va? Så att det händer att jag håller hastigheterna, ja. Men oftast inte. Ja, bra. Ska vi återgå? Ja, japp. Till. Ja, det är en bra fråga, för att jag kan inte säga på kronan vad jag har i budget så tillvida. Vi har gjort i fjol när vi byggde en ny hoj, så gjorde vi en överslagsbudget och landade någonstans på 700-800 tusen. Men det beror lite på hur man räknar såklart. Alltså, då hade vi räknat in träningslägren och liksom det vi behövde göra till Spanien för att lära oss köra hojen. Hojen, en BMW, kostar ungefär 200 000 i inköp, och sen så ska den byggas om för ungefär lika mycket till, och sen är det däck och sånt där, va? Men när budgeten är klar sen så handlar det om att försöka
förhandla ner priser och hitta rabatter och lite sådana här saker då, va? Så att, men det är en ansenlig summa i alla fall det handlar om, så att jag hade aldrig dratt i landet på en polislön kan jag säga, utan hade det inte varit för alla tröjköpare och välvilliga åhörare på föredrag som har kommit fram och förklarat att de har en liten firma som jobbar med det och som de gärna vill hjälpa till med några 10 000 lappar här och några där och så hade det inte funkat. Så att jag fick lära mig för några år sedan det här begreppet crowdfunding, och det kan man verkligen säga att det här projektet har finansierats den vägen där. Va? Så att, och inte minst den här fantastiska gesten. Jag tyckte det var ett stort tag när jag köpte det här skinnstället i fjol och hade aldrig liksom tänkt mig, och det fanns inte på världskartan att ha två sådana skinnställ. Problemet med de här skinnställen är ju att har de väl löst ut en gång så måste man skicka dem till Italien för att få dem ompackade och omladdade, och det tar minst 14 dagar innan du får tillbaka det. Så att därför så har jag liksom jag har inte använt det här Airbag-skinnstället hemma i Sverige, utan då kör jag med vanliga skinnställ för att jag vill att spara det till Isle of Man då, så att jag skulle ha det så helt och friskt som möjligt. Ja, just det. Jag har fått många roliga. För 2 år sedan var det väl som jag stod här och pratade, och efteråt så kom det fram en herre och tyckte att det här, alltså resan hit till Isle of Man var bland det bästa han har gjort i livet, och det han hade fått se och uppleva under de dagarna så långt, det var otroligt häftigt. Så att han förklarade att han var kobonde ner i Skåne, Halland där. Vad sa du? Jo, till och med. Ursäkta. Ja, just det. Men. Han ville donera en ko. Så att det blev lite perplex. Så det tog en stund innan vi hade funderat ut hur vi skulle hantera den sponsorgåvan där. Jag fick välja om jag ville ha den på rot, alltså hemma i trädgården med ett snöre, eller om jag ville ha köttet, eller om vi skulle skicka det till slakteriet först och omvandla det till pengar. Så det fick bli det sista alternativet. Det var lättast att omsätta rätt in i tävlingsbudgeten. Så ja, skinnställ hade jag faktiskt kunnat göra då. Så, ja, ja, just det. Precis. Ja. Ja, den var svartvit. Jag fick en bild på den faktiskt. Så att, men den hade inget namn, den hade bara ett nummer. Det är tydligen så det funkar i större djurbesättningar. Ja, precis. Jo, exakt. Ja, precis. Ja, fler funderingar kring det här med TT, ja. Med Edring, han låg
på Andertörk.
Det är helt rätt. Det skiljer en del, och det är något som vi har jobbat mycket med, för det är kanske det mest väsentliga du har att sortera ut på den här banan. Och man kan aldrig sätta fjärringen så att den blir optimal runt alla kurvorna på den här banan, för det finns ju alla typer av asfalt och alla typer utav liksom radier och typer utav böjar kan man säga. Så att man får försöka hitta ett så bra medelvärde som möjligt, och där har jag ju faktiskt min fjädringstekniker, den som med största sannolikhet kan mest om Isle of Man fjädring i Sverige. Han sitter där bak i rummet, Joakim Jansson på FJ Racing uppe i Almunge. Han har varit med mig sedan 2015 och hjälpt mig att... Ja. Och han kom in i teamet 2015 på ett bananskal. Vi träffades i Spanien när jag och min far stod och klev oss i huvudet och undrade i vilken ände vi skulle börja skruva för att få hojen att funka. För vi hade inte fått att stämma riktigt 2014 där med den nybyggda Hondan som vi satt ihop till min comeback på Manx. Och sen dess så har vi jobbat, och han har lärt sig ungefär hur jag vill ha det. Och grundregeln som jag fick lära mig när man kom hit, det var att man skulle ha ganska hårda fjädrar men mycket häng som man säger på hojen då, va? Men för min del så åker jag med fjädringen ganska mjukare än säkert många utav de här hårdgasande irländarna, för att jag vill ha, att jag har en ganska mjuk körstil och jag vill ha så mycket känsla i hojen som möjligt då. Så att jag är inte så jättelångt ifrån den settingen som man kan använda på, alltså det funkar hjälpligt att åka med det på Anderstorp också. Den största skillnaden är väl att jag har betydligt längre hjulbas än vad som är optimalt på kortbana, och det är för att få stabiliteten över alla ojämnheterna på den här banan. Men på en kortbana så vill du att det ska svänga snabbt och att du ska få bra tryck på bakhjulet i utgångarna så att det inte spinner i de här tvära kurvorna som man har på en vanlig bana då. Så att yes, fråga.
Fråga om en krök. Vi var ute på bredden, bridge.
Ja, just det.
Och det går du ta tusan fram och så är det en vinkel och så är det nerför och hög. Och det såg det ut att vara jäkla beroende på hur man fick spår. De som hade tur med spåret gick det som tusan för ur.
Ja.
Och så får man en del, de har ju nästan lösslit åt att ha en innersväng.
Ja, precis. Ja, jag fick en fråga här om Bradham Bridge, och för er som inte känner till banan så är det efter starten nedför Bray Hill och sen så bort till Quarter Bridge heter den första tvära kurvan där man går ner från sexan till ettans växel. Sen har du en rak acceleration där du hinner upp till fyrans växel innan du ska ner till tvåan inför Bradham Bridge som är en vänster höger. Jag fick se en jättefin bild där som herren här framme till bredvid mig hade tagit igår rakt framifrån. Jag vet inte om ni stod ihop, men det, du har lagt upp den på vår Facebook-sida också där. Med den här stora stenmuren i bakgrunden, det blir väldigt effektfullt då, så knät i backen. Och tricket där, det är egentligen att man kan glömma vänsterkurvan, är inte så viktigt, utan det viktiga är att få ett rakt spår ut genom högersvängen. För sen är det hård acceleration hela vägen bort genom Snugborough, bort till Union Mills. Sen skiljer det lite igen på vad man kör för cykel också. Om du så tittar på en lightweight-träning så ser du att där gäller det att hålla uppe farten, och de har ett rundare spår och får nästan vika undan för den här stenmuren som du har i slutet på Bradham Bridge-sektionen där, kan man säga. Medan en superbike så gäller det att få högersvängen så rak som möjligt ut. För det är först, det är ganska blank asfalt, så först så sladdar det och så bettar det och då går du upp på bakhjulet samtidigt som du lägger över hojen från höger till vänster där och sen så bär det iväg. Så att det är lite beroende på vilken motorcykel du sitter på, vilket som är det optimala spåret igenom där. Mm. Ja. Är det fler funderingar eller har ni fått? Ja. Ja, det gör det. Bray Hill, alltså det är ju ett av de mest berömda ställena runt banan, och där bottnar det, och efter varje träning så får vi lägga om underdelen på kåpan där för att det skrapar i och skaver av plast successivt då, va? Så att häromdagen så hade det börjat gå hål i kåpan, så då fick de lägga i mer glasfiber, Thomas och Henrik och Dan där, mekanikerna, i underdelen på kåpan för att det liksom skaver i. Det får aldrig vara, man har ju en sån här båt som det kallas på tävlingsmotorcyklar som ska, är tänkt att kunna hålla oljan. Om man skjuter motorn så ska oljan inte komma ut på banan och på bakhjulet, utan då ska det stanna i den här båten. Och därför är det viktigt att den är tät under motorn då. Så att det är en sån sak som de kollar i besiktningen varje gång. Det är en minutiös besiktning här uppe inför varje träning och varje tävling. Åker du på en SM-tävling så besiktigar du hojen på fredagskvällen, och sen så om du inte, så länge du inte kraschar så gäller det för hela liksom tiden. Men här måste du gå igenom, och det tar 10-15 minuter för funktionärerna att gå igenom. De kollar alla najningar på alla pluggar på motorn, och de kollar så bromsoken sitter och allt annat, som rycker och sliter och styr den och så att allting sitter på plats då. Så att de är riktigt noggranna med sånt då, inklusive att de kollar underdelen på kåpan mot ljuset och kollar så att det inte är för tunt, så att det finns en risk för att man får oljeläckage då. Så de gör vad de kan, det är ju förenat med risker, men de gör vad de kan för att göra det så säkert som möjligt när det gäller de bitarna i alla fall då. Ja. Ja. Ja, på vissa ställen får man nästan double vision, som det heter, alltså dubbelseende, för att det är så jäkla ojämnt då, va? Och, men är du inne i ett riktigt flyt liksom, så är du, då är hojen, ja, den flyter nästan ovanpå på det här sättet genom böjarna då. Så att men och sen vi nej, det är inga stora marginaler någonstans på den här banan, kan jag säga, utan det vill verkligen till att vara konsekvent och liksom hitta sina linjer, hitta sina referenspunkter och köra på dem då. Och sen så ibland så studsar man, ibland sitter man lite så i inbromsningen, och ibland så blir man alltså beroende på hur man har hamnat, så att säga då. Så att det handlar mycket om att hålla sig fast, och man jobbar mycket med knäna. Det skiljer rätt mycket körstil, ska ni veta, på short circuit och alltså vanlig roadracingbana som hemma i Sverige, eller Mugello, eller vad de nu kör MotoGP den här helgen då, och när man kör landsväg. För på landsväg så gäller det att hålla ihop paketet, du jobbar mycket med, och första dagarna så har jag alltid träningsverk i ljumskarna, för att man sitter och klämmer, måste sitta och klämma om tanken på ett helt annat sätt än vad man gör i vanliga fall då, för och man styr mycket med knäna och såna här grejer, och man står på fotpinnarna ofta på ett sätt som man inte behöver göra på vanliga släta racerbanor och sådär, för att få dels chassit att jobba så mycket som möjligt och avlasta fjädringen, och sen så för att man inte ska få så mycket stryk i kroppen, man får smällar hela tiden sådär, men det går liksom inte att lägga hakan i tanken till exempel, för då kan man nästan, träffar man en bula på fel ställe då, när man så kan man nästan slås medvetslös, för det, jag har fått någon sån här riktig körare i bröstskedet ibland, som man nästan tappar liksom andan då när det är som värst på sina ställen. Så att det är lite, ja, det är riktigt riktigt gropigt för er som var det på tisdag, Peter, som vi ska, ja, jamen, ja, så ska vi försöka få till en liten busstur. Det brukar vara rätt uppskattat för er, som, det är inget obligatorium, men för de som vill så är ni varmt välkomna att hänga med varvet runt där. Och då, om ni inte sett banan innan, så då kommer ni uppleva alltså till och med en stor buss som väger hur många ton som helst med luftfjädring och grejer, så känner man hur ojämn banan är, och inte minst hur kambervinkeln skiftar. Du har kronan på vägen där mittlinjen är ungefär, och sen så hur mycket det faktiskt sluttar av mot trottoarkanten där ute, vilket gör att racinglinjen är ju inte som på en vanlig bana heller, där du kan gå från kantsten till kantsten, utan du måste ta hänsyn till kambervinkel genom böjarna beroende på hur du ska placera hojen då. För sugs du över på fel sida av mittlinjen och får du negativ kamber plötsligt, så är du ute i diket på ett ögonblick av en sekund liksom. Så att man får vara jävligt exakt i sina linjeval. Ja.
Funderade på omkörning. Det är inte mycket spelrum när vi har era linje, så att säga.
Nej, omkörningen är ju ett av de största riskmomenten, och därför är det liksom skönt med tävlingen, för då startar man med 10 sekunders mellanrum en och en. På träningarna startar vi alltid 2-2, så då är det ju dubbelt så mycket folk ute på banan på kort tid då. Men, och det gör att man får lite friare spår. Nu tyvärr så fick jag ju inte så bra träningstider i år på, vad körde jag, 117 eller något sånt där, var på 600. Nu har jag ju kört 100, närmare 121 där som bäst, 120,5 någonting tror jag. Eller 120,7 med 600 när jag hade det som fokus och liksom laddade allting på det 2016. Nu har jag ju bara med den hojen som förstärkningshoj kan man säga till BMWn som är huvudfokus. Men jag hade hoppats att jag skulle få ut några miles till på den, så att jag får, och så även på BMWn. Det tog ju till slutet på träningsveckan innan jag började hitta liksom, så att det gjorde att jag startade ju 55 igår tror jag, och det gör att nu behöver jag inte köra om 25 eller 26 pers då för att komma, alltså köra upp mig, utan det är ju on corrected time som de säger på tiden, men det blir ändå onödigt mycket trafik för mig första varven där. Och varje omkörning, har du otur och kommer i kapp dem på fel ställe, så kan du tappa rätt många sekunder. Till exempel hela sektionen från Ballacrane upp till Kronkivoddy, när du har kört tvärs över ön och ska börja köra norrut där borta i det här fyrvägskorset vid Ballacrane. Hela den sektionen upp till Kronkivoddy är i princip helt omöjlig att köra om någon, om de inte är otroligt mycket långsammare än dig själv. Så där tickar ju sekunderna fort iväg då. Och det är väl lite farhågan inför Superstock-racet imorgon då, att eftersom jag kommer starta ganska långt ner, så på fyra varv så kommer det bli svårt att få något helt fritt varv, tror jag. Så att jag tror mig kunna liksom matcha tiden från igår, men det hänger helt hållet på trafiken där ute. Japp. Fråga?
Man släpper förbi, man känner att det ligger någon som har vässat i arslet.
Ja, det gör man om man känner att alltså, det är någon av toppåkarna som kommer där då, va? Eller även såklart känner man någon som ligger och trycker, så ja, du stänger ju inte någon och så på samma sätt som du gör på en kortbana, för att han har ju trots allt redan kört i kapp minst 10 sekunder på dig, så han är ju långt före dig då i resultatlistan. Men däremot så försöker du ju alltså, man på en racerbana åker man aldrig att titta bakåt eller fundera på vad som händer bakåt, utan jag håller ju min linje och kör så fort jag kan, och sen är det upp till dem bakom och köra om och välja bra omkörningstillfällen. Men skulle här någon trycka sig om mig upp jämsides inför Kronkivoddy till exempel, så är det klart att jag släpper honom då. Det är ju förenat med livsfara att gå två in i högersvängen där, den knicken mitt på där och sådär, va? Så att ja, det är inte så att man, som man kan göra på ett kortbanerace när man har startat alla på en gång, då kämpar man ju varje placering på det sättet. Där kan man ju hålla på att stänga varandra och så, det gör man inte här på samma sätt. Bettan?
Så kan man ju göra en notering då. På kortbanan så har man ju omkörningsflaggan, så blåflaggan som man hjälper fram snabbare förare med. Det förekommer ju överhuvudtaget inte här.
Nej.
Så det finns ingen möjlighet att hjälpa fram snabbare förare som funktionärer.
Och nej, precis. Jo, det stämmer, och där är det ju liksom, det ställer ju krav på de här killarna som är i täten, Dunlop och Hickman och allt vad de heter, för de brukar ju på ett sexvarvsrace, så är det ju faktiskt så att de får en del varvningar. Jag trodde jag skulle bli varvad igår, men jag lyckades ju klara mig från det. Jag var väl några minuter eller någon minut över mållinjen då, på väg ut på mitt sjätte varv när de gick i mål där. Så att jag slapp den varvningen. Men då har de som varit bakom mig har blivit varvade. Och där kan ju fartskillnaderna bli ganska stora i de omkörningarna där. Ja.
Hur förbereder du det inte så långt lopp som
går? Ja, det är ju det som är svårigheten, att försöka få. Hade det här bara handlat om att köra ett lopp på sex varv, om man hade kommit hit och man hade tränat liksom 45 minuter dagen innan eller sådär, då hade det inte varit problem. Problemet är att nu har vi med oss alla skadorna vi hade dragit på oss under träningsveckan inför det här loppet då, va? Och då gäller det ju alltså kostmässigt, så gäller det, jag försöker ju ladda, jag är så gammal så jag kör fortfarande med pasta uppladdning där då. Jag vet inte, de senaste rönen har de väl gått ifrån lite grann sånt där, men jag försöker ladda med kolhydrater och sen så dricka mycket. Det finns lite sån vätskeersättning om man tappar mycket salter och sånt där som man kan köra med också. Och sen så handlar det om att smörja in rätt ställen med Voltaren-gel och kylpåsar och liksom allt sånt där, va? Där du har ont för dagen så att säga då. Och jag kan säga att det hade inte funkat att köra de här tävlingarna på det sättet som vi gör under så här lång tid utan det här fysioterapitältet, som där alltså förarna får gratis alltså behandling varje dag, alla träningsdagar och alla tävlingsdagar. Idag har de stängt för det, idag är det ju off då. Men annars så där springer vi allihopa, och den som har legat där inne mest den här veckan som jag har sett är Ian Hutchinson. Jag tror han har en egen bänk där inne, för att oavsett vilken tid på dygnet jag har varit där så ligger han där inne och får massage då, va? Så det är klart, som alltid då, toppförarna får ju lite extra service och extra behandling då. Men han är ju riktigt trasig i kroppen nu efter sina han hade ju en krasch på ut på Mountain Mile här i fjol med, när han körde Tyco BMW, och sen så skrev han ju på för BMW, eller för Honda nu i till den här säsongen, och men det, hans tras, benskada har ju inte läkt som den skulle, så att de får jobba mycket med hans kropp för att få den att fungera. Och han har väl inte, nu har jag kommit inte ihåg, körde han ens igår eller? Han kom inte i mål, eller hur var det? Han kom inte i mål, nej precis. Nej, för han har inte gjort lysa, han är betydligt bättre än de varvtiderna han har satt i år då, och det är för att han är så pass trasig i kroppen. Och vi får se, det kanske går lättare för honom. 600 är ju lite mindre fysiskt ansträngande, så det kanske går lättare för honom om han väljer att ställa upp och köra imorgon då. Med dem. För han kör ju för ett av toppteamen där, Honda Britain annars. Fint. Har vi någon ytterligare fråga? Nej, det är ingenting allt sånt. Nej, och det förekommer väl inte ens i MotoGP tror jag. Jag tror inte man får ha tvåvägskommunikation i motorcykelracing överhuvudtaget. Utan det vi har på kortbana, så har ju de här vad heter det? Pitboardsen, alltså de här tavlorna, det är på tavlorna då som teamet kan kommunicera till föraren med. Och den senaste tekniken som kom för något år sedan här, det var väl att på MotoGP så kan teamet skicka ut textmeddelanden i displayen på, men jag vet inte om de här toppgubbarna här ute har det, men jag tror inte det är liksom att det har kommit till TT än. Ja, nej, det så funkar det inte. Det kan man inte göra, utan det måste man göra inne i depån. Alla justeringar på motorcykeln och så. Ja, precis. Jamen. Så att nej, det går inte. Utan, det, och det, här kör vi inte ens med depåtavla vid den här muren, utan man kör så fort man kan i två varv. Och sen så går man i depå för att tanka, och då kan man, om teamet har koll då, så kan man få information i under de 45 sekunderna som det tar att tanka upp, och man tar lite vatten då, så kan man få reda på var man ligger till då. Men annars så är det bara ner med huvudet bakom skåpglaset och hålla stumt. Ja. Så att, amen. Ja, har vi en, ja, ytterligare en? Ja. För er som var här, nej, nu, ja, jag vet inte om någon var här, men i början på tävlingsveckan, så, eller träningsveckan, förlåt, så var det ju otroligt med flugor, för det var vansinnigt varmt och vindstilla så kvällstid, så att det gick ju, alltså jag bytte, efter två varv så bytte jag hjälm, för att det, då hade jag slut på sådana här tear-off visir, och det, hela hjälmen var alldeles kladdig, så att det är ett stort problem. Och samma kväll så var det ett sidvagnsekipage som kämpade bredvid oss som kom in. De hade fått avbryta träningen, de skulle köra två varv, men han hade kört ett och ett halvt, och sen så hade han fått ge upp i Ramsey, för han hade ingen tear-off, utan han hade bara en plexiglasskiva som han trodde han skulle klara sig på, så att säga då. Men det gick inte. Så att det är ett stort problem då med de här flugorna när det är bra väder, så bra väder som det har varit nu. Däremot tidigare år har varit betydligt kallare och blåsigare och sådär, och då kan ett sånt här tear-off vara i två varv utan problem då. Men nu så får man nästan göra av med tre tear-off på två varv om man vill ha bra sikt. Ja. Ja, Manx Grand Prix, den här kvaltävlingen på hösten där då, som till hälften numera heter Classic TT också, de kör ju ihop då. Och det funkar så att Manx, har du kvalat in i TT-tävlingar så får du inte köra Manx Grand Prix på hösten. Däremot så kan du köra Classic TT, alltså veteran racing då, på hösten ihop med Manx Grand Prix. Så det är en del av toppförarna som är här och kör också. Och där, men där får du betala för dig. Och det kostar ungefär som att anmäla sig till en svensk SM-tävling, trots att man kör här i nästan två veckor. Men däremot i TT är det gratis att anmäla sig, förutsatt att du får start överhuvudtaget. Det är ju många fler som vill köra än som får vara med, så att säga. Och sen får du lite resersättning också, men det är en handfull tusen lappar, så det är liksom, det täcker inte på långa vägar vad det kostar att ta sig hit då. Men däremot så finns det lite prispengar för de som är duktiga, och jag tror jag fick lära mig någon gång att vann man allting och låg först i de stora loppen, så tror jag du får kan få en summa även för varje varv som du leder, och då gick det väl att köra hem en 800 000 eller något sånt där, om du liksom gör som Ian Hutchinson och kör hem allting där som man gjorde 2010. Men det är ju så det finns lite prispengar, men det är liksom, det täcker egentligen inte kostnaderna, och speciellt inte för oss som är längre ner i fältet då, så att ja.
Tackning och däcksbyte. Tränar ni det som Formel 1-teamen har ungefär?
Ja, vi har tydliga ansvarsuppgifter i depån. Och för er som satt på läktaren igår så kunde ni se att då hade vi Henrik som har ansvar för att byta bakhjulet. Och det är kanske det mest kritiska momentet. Jag körde ju 4 varv igår, men till det sjätte så var jag tvungen att ha ett nytt bakdäck. Då byter man hela bakfälgen, och superstockreglementet är reglerat så att du får inte göra så mycket ändringar utifrån original, så att vi har gjort lite, putsat av lite kanter här och där, gjort lite, ändrat lite på kedjespännarna och annat sånt där, men det är hans tidsram så att säga, som han måste kunna byta bakhjulet på, det är ju den tiden det tar för Thomas, vår tankare, att fylla upp tanken, och det är ungefär 45-50 sekunder. Så det är all tid han har på sig, och det får absolut inte gå fel, för varje sekund han slarvar bort där bak gör ju att jag blir stående i depån istället för att kunna ge mig ut på banan. Så att det är en ansenlig nerv liksom påfrestning för den som, inte minst för den som ska byta bakhjulet, men såklart även för tanken, för att man ska tanka upp och komma hela vägen. Alltså vi har sista, efter 2 varv så hackar hojen på grund av bränslebrist för mig upp på Glenchurchy Road där. Så det gäller då, eftersom vi har begränsat till 24 liter max vi får ha då, och då ska man veta att en BMW i vanliga fall har någonstans 17-18 liter i originaltanken, och därför har vi fått bygga en specialtank som, och då vill man inte bygga den på höjden för då blir viktfördelningen dålig, så därför har vi fått bygga om rätt mycket under sadel och så vi har kunnat dra liksom de här extra litarna in under sadeln för att få det så centralt placerat som möjligt. Men det är alltså, det innebär ju att i den farten jag körde igår så tar BMW nästan 2 liter milen, med så fast mycket fullgas är det. Och då har man inte råd att liksom slarva bort ens en deciliter där uppe. Så han, och sen får man inte spilla heller, för då får man ju tidstillägg utav arrangörerna. Så det gäller att liksom, alltså verkligen vara beredd. Och som ni har sett eller kanske hört talas om, så alla har ju samma tankutrustning. Det fanns någon gång på 80-90-talet, så fanns det ju, var det tillåtet med de här snabbtankningsutrustningarna som fanns, eller som fortfarande finns i Endurance och sådär, där man kan fylla upp en tank på 5 sekunder. Men klokt nog så tog de bort den möjligheten. Så nu tankar alla med de här rostfria, ser ut som upp- och nedvända mjölkkannor, och sen så bara atmosfärstryck ner på slangen och sen ett vanligt pistolmunstycke. Problemet är att när du har tankat där så, och släpper pistolmunstycket, så det som är kvar i själva handtaget där, och det är ett par 3 deciliter, det fortsätter ut och även när du har släppt då. Så det gäller att släppa lagom mycket och lagom tidigt. Och så har han en trasa som man kan stoppa för hålet också så, på munstycket, så att han inte skablar ut en massa soppa vid sen om. Och det, för något år sedan så var det ju någon hoj som började brinna också när de hällde ut soppa över tanken, och så kom det ner på den heta motorn och sen slog allting fyr då. Så att det är ett riskmoment i det där med depåstoppen. Så det kan vara rätt spektakulärt. Jag tycker ju det häftigaste, om man är här och tittar på tävling, så ska man ju stå ute på någon snabb sträcka någonstans. För de tvära kurvorna är all ära, men det kan man lite grann se på Knutstorp också. Men står vi i en sån här fullfartspassering när hojarna kommer i 250-300 knyck, det är riktigt hårigt. Men det kan vara rätt skärmigt att sitta och titta på depåstoppen också på läktaren Notre Race. Men man kanske inte ska spendera hela veckan på samma ställe, utan att man ser lite olika delar utav tävlingen. Börjar vi få slut på frågor, eller är det någon som vill ta chansen att ställa någon ytterligare? Jag vet inte om du har tänkt något mer sen Silja, eller någon annan?
Jag tänker ju det här med tankning. Det är ju att Tanken blir inte riktigt full om man har stödet nere bak. Så det är bättre att tanka utan stöd, för då får man i lite mer.
Ja, du är inne på finlir där, men vi har precis diskuterat det i tältet också där, att problemet höjer man upp motorcykeln bak på depåstödet, så bildas en luftficka i den här extra tanken, man kan säga, som vi har, som sticker ut bak då, och då tappar man några deciliter till där. Så vi har tittat på lite olika knep där nu för hur vi ska få i de här extra deciliterna som kanske inte går i då till imorgon.
Ja.
Ja, det är vanligt där. Alltså, de som kör hårt trimmat, mest på 600 är det väl som de tar ut det. Så där måste de köra på riktigt racebränsle. Sidvagnsåkarna tror jag åker på racebränsle allihopa säkert för att få ut maxeffekt. Deras stackars motorer har ju rätt mycket vikt att släpa på, så de trimmar ju rätt så friskt då. Men min 600 som jag har, den är inte så hårt trimmad. Vi har inte höjt kompressionen, och varvtalet har vi bara höjt med 200 varv mot standard. Så att vi klarar oss på standardbränsle, och BMW är ju, där är ju inga sådana modifieringar gjorda alls, utan vi åker med 98 oktan som vi handlar på macken här nere i Douglas.
Beläggningarna liksom, får ni info om skick på beläggning och sånt där, men är liksom på vägarna?
Vad är det
för
fick på dem? Ja, alltså eftersom banan är så lång så kan vi inte ha några sighting lap eller uppvärmningsvarv som man har på en SM-tävling. Då får man ju köra banan ett varv ut från depån, köra runt och ställa upp på startlinjen. Men här har vi en ljustavla vid start som talar om var någonstans. Så igår så... ja... Amen. Och då, ja, det var för någon träning här sen, då var det ju Les Graham Memorial som den kurvan heter uppe på berget. Då var det oljespill där efter en trafikolycka på dagen tidigare, och då som var sanerat, och då fick vi ta det lugnt där, fick man information. Och så är det ganska vanligt att så damp patches ofta uppe i Ramsey, vid Ramsey Hairpin och Ginger Hall och nere i Ballacrane, i alla de här sektionerna på banan som är överväxta utav träd, så brukar det vara rätt, ja precis, det kan ha regnat på natten innan och sen har det torkat upp överallt utom där då, va? Så då får man med sig den information. Ja, första varvet, så då gäller det att komma ihåg alla de ställena, och så får man pruta lite lagom lite så man inte tappar för mycket tid där, och så får man upptäcka att men där gick det nog rätt så bra att åka, och sen så får man komma ihåg det till varv två så man kan tappa mindre tid över de sektionerna då. Men jag har ju kört på banan när det har regnat också. Normalt så släpper de inte iväg några tävlingar när det är liksom för dåligt väder. Och det har ju med att räddningshelikoptern ska kunna flyga och så. Men det, när jag kört Manx framförallt, så har det ju hänt att det har börjat regna under tävlingarna. Så då får man ju ta hänsyn till det och undvika de vita linjerna och liksom ändra sina spårval lite grann då. Så att... Ja. Ja, du, framdäck nästan inga alls, för framhjulet är aldrig i backen på den här banan, det är mest i luften. Men bakdäck går det åt, alltså helst vill jag inte köra mycket mer än två varv på ett bakdäck på BMW och fyra varv på 600. Och det gör att det går ju tre bakdäck som på gårdagen, men nu första racet där, och jag har inte kört så fort som tidigare under veckan som jag gjorde igår, och så bestämde vi oss för att vi skulle åka fyra varv innan första däckbytet på BMW också då. Och det gick hjälpligt, så att vi kommer nog fortsätta och köra fyrvarvs strategi på den där. Men imorgon så är det mönstrat bakdäck, och då ett mönstrat bakdäck i Superstock får vi nämligen inte åka på slicks. Och ett mönstrat bakdäck håller lite sämre än ett slicks, så därför så planerar vi att göra ett bakdäcksbyte efter två varv imorgon också. Så att, ja.
Extra bra förhållanden igår. Banrekord lite här och var inte riktigt eget. Det var inte stort problem, utan det var ju ganska halvt.
Ja,
vid gällande förhållanden igår så var de inte jättebra de första två varven, för då var det rätt dimmigt uppifrån alltså, och fuktigt uppifrån Ramsey upp på Mountain Mile och sådär, men sen klarnade det borta vid Bungalow och sen var det bra ner för backen igen sen. Men sen blev det bättre och bättre under tävlingens gång. Och däremot var temperaturen rätt så idealisk där. Det, alltså 25-30 grader är inte speciellt bra. Det är för varmt både för föraren och för maskinen. Och inte minst däcken tar extra mycket stryk då. Så att så här som det har varit nu, eller som det var igår, vad det nu kan ha varit, en 18-20 grader och sånt där, det är ganska perfekt. Men när det börjar krypa ner mot 15 och lägre, så då är man ju rädd att man tar riktigt fäste i framförallt framdäcket. Det är svårt att hålla värme i det då. Så att det är en balansgång. Ja, Monica. Ja, jajamän.
Efter första tjänstpasset så hade ju nästan alla kvalat. Då har jag haft folk att komma mer av tid. Att liksom tänka mer på insättningar än innan, kanske tidigare år. Då har det haft lite, det har regnat hela passet och det har varit
jättetufft. Precis. I fjol var det ju katastrofdåligt för alla, och det märktes ju inte minst när de väl, när vi väl fick ett träningspass då efter, de fick ju skjuta på lördagsracen till söndagen och för att vi skulle få träna istället, och då var alla superstressade för att de skulle sätta bra tider, så det kraschades ju hejvilt till höger och vänster där. Och så har det inte riktigt varit i år, utan nu har ju folk haft tagit sig tiden att bygga upp liksom tempo och erfarenhet av banan. Men Dean Harrison är det väl som är den som har liksom briljerat extra mycket i år, och jag tror det handlar om att han är ganska ung. Han har utvecklats alltså fortfarande ganska mycket i jämförelse med herrar som, ja, nu kör ju inte McInnes, men McInnes och Hutchinson och även Dunlop, de är rutinerade, de har ungefär liksom, de är ganska nära sitt max då, va? Men Dean Harrison, han har fortfarande utvecklats ganska mycket, och det är Kawasaki han kör fortfarande i år också, ja, precis, han har kört Kawa länge och sådär då, så att, och sen har han kört mycket, han har kört BSB mycket i vår och fått liksom upp tempot på kortbana då, och de säger det, nu har inte jag sett honom så mycket ute på banan, men de jag har pratat med i depån säger att det syns på hans åkstil också, för att han kör mer short circuit nu med hårda inbromsningar in i kurvor och sånt där då, och det funkar så länge det är bra förhållande, men däremot så kan det bli lömst när det blir sämre väder, eller om det blir sämre väder då. Så att, men vi hoppas att han är så pass liksom rutinerad, han har kört mycket landsväg trots sin unga ålder, så att han ska kunna skilja på de situationerna då. Ja, jag vet inte riktigt vad vi har för tidsplan, jag fick ingen riktig tidsram där, men är det någon som har någon sista fråga? Det börjar bli ont om händer i luften, det verkar som. Ja, vi finns ju kvar här och vi ses väl förhoppningsvis på i övermorgon igen då. Så att jag svarar gärna på fler frågor där. Ja, just det, men imorgon ska ni vinka. Jag kommer inte hinna vinka tillbaka, men jag ser grymt mycket fram emot att se er på läktaren i Hillberg där, i alla fall. Nej, det kan du vara lugnt för. Jag har fullt få med att hålla spåret där nere. Ja. Ska du säga något, Peter, inför morgondagen? Eller? Ja, då är du välkommen att ta över här. Tack! Och tack än en gång för det här skinnstället. Jag gick igenom listan som hastigast i pausen och såg att många av dem som är med på listan sitter i salen här. Så jag passar på att framföra ett personligt jättestort tack till er för den här gesten. Fantastiskt gulligt.
Motorcykelradion på Isle of Man 2018. Reporter Jan-Åke Silja Siljeström.